Det stämmer, här är Ring P1 direkt ifrån Malmö. Och om du som Karina säger vill ringa hit, ja men då slår du 020 22 10 10. Ska man få gå med bar överkropp på stan nu när det blir värmebölja i helgen? Ja, ring och tala om vad du tycker. Ska vi ha levande stadskärnor med parkeringsplatser eller ska det vara bilfritt i stan? Ja, 020 22 10 10, ordet är fritt. Nu har vi med oss en inringare, det är Mona Wilhelmsson i Grythyttan. Hej!
Hej!
Hej, vad vill du prata om?
Jo, jag vill prata om statens miljardsatsningar på nya kärnkraftverk. 36 miljarder ska staten satsa på att undersöka om man kan bygga nya kärnkraftverk. Och 183 miljarder ska satsas på att undersöka hur man ska hantera det radioaktiva avfallet. Detta är ju 183 miljarder. Det är mer än sjukvårdsbudgeten faktiskt. Mm.
Och vad tänker du om detta?
Jo, jag tänker om detta att för det första så är ju kärnkraften farlig. Alltså det är inte bara de här olyckorna som har skett på vid Tjernobyl och Fukushima och Harrisburg en gång i tiden. Utan det är ju också konsekvenserna av kärnavfallet som man inte har någon slutgiltig lösning på faktiskt.
Mm. Ja, men det finns ju en plan att man håller på att bygga ett slutförvar i Forsmark där man har tänkt sig att det här ska ligga, och det ska ju ligga där då i mer än 100 000 år. Vad tänker du om den här planen?
Jo, det är ju bra va? Och det är ju bra, och det är ju Sverige och Finland som har planer på det här. Därför att jag såg ju en summa här från IAEA faktiskt, Internationella Atomenergin, att de har beräknat att det finns 448 000 ton kärnavfall som inte är slutförvarat alltså. Ja, kanske en del var, men alltså det är förvarat i någon slags mellanlagring som det svenska också är då. Mm. Att det ligger och plaskar i bassänger va? Eller att det är inkapslat i metallföremål va? Som inte är slutförvarat. Mm.
Ja men precis, så är det ju fortfarande med allt det svenska avfallet. Många säger att det här är en avvägning då, att man väger riskerna mot fördelarna, att vi behöver kärnkraften för att få den här stabiliteten i elsystemet. Vad tänker du om den där avvägningen?
Ja, jag tänker mycket om den avvägningen. Dels tänker jag att de här farligheterna alltså med kärnkraft, framförallt då att man inte tar hand om avfallet på ett säkert sätt. Alltså det argumentet är ju större tycker jag än nyttan med kärnkraft. Och jag tycker att avvägningen är ju också det här att man förtiger alltså de här farligheterna. Mm. Och det tycker jag är att föra oss bakom ljuset. Mm. Och sen tycker jag väl också att man pratar ju inte om de utvecklingar som sker alltså med vindkraftverk och solkraft och vatten och batterier och så. Där det ju forskas också mycket på hur man kan samordna de här gröna baskrafterna då. Mm. Och att man kan, ja. Det är det som jag tycker är fördelen med andra.
Ja, nu har vi ju redan en massa kärnavfall som ligger här i den här mellanlagringen. Vad tänker du att vi borde göra nu i dagsläget?
Jag tycker i dagsläget att man ska satsa på det som man har gjort och att hitta ett slutförvar. Och sen tycker jag att man får använda de kärnkraftverk vi har i Sverige tills de är utkända. Men jag tycker inte man ska satsa på nya kärnkraftverk. Mm. Alltså det säkraste kärnkraftverket, det är ju det som aldrig byggs.
Ja, det var tydliga besked från dig Mona. Ja. Tack för dem. Och så får vi se om vi har någon annan som ringer in och tycker något annat.
Ja. Ja.
Tack och ha det fint.
Jag kan bara säga en sak till. Det finns ju väldigt mycket källor skrivet om det här va? Det finns ju böcker av Åsa Moberg och det finns ju video av Thomas Kåberger som man kan skaffa väldigt mycket information. Mm.
Tips för förkovran, och du verkar ju vara bra på siffror också Mona, så att läsa på är ju alltid bra. Tack för
ja,
att du ringde.
Tack.
Hej. Detta till Ring P1. Vi drar genast igång med nästa inringare. Det är du, Roland Ekinge i Norrköping. Hej och god morgon.
Hej, hej.
Hej, vad har du på hjärtat denna fredag?
Jag har lite tankar om den där, om miljardärskatten.
Ja, ja.
Ja, det beror på, tycker jag då, hur man har blivit miljardär. Vad företaget gör. Om en miljardär som har arbetat med att ta bort arbetstillfällen i Sverige ska ju beskattas, medan en miljardär som har skapat arbetstillfällen inte ska göra det. Mm. Och man kan ta några exempel. Kivra och Hennes & Mauritz, det är ungefär lika stora företag. Kivra jobbar ju bara på att ta bort arbetstillfällen i industrin och i samhället, medan Hennes & Mauritz skapar arbeten. Och det är väldigt stor skillnad på sådana miljardärer, enligt min uppfattning då. För att har man tagit bort tusentals arbete, till exempel Kivra, så är man liksom skyldig samhället att den skatt som försvinner genom att man eliminerar jobb då, den måste tillbaka lite grann. Så det finns en viss rimlighet i, tycker jag, att en miljardär som har tagit bort arbetstillfällen i Sverige beskattas.
Man skulle ju också kunna tänka att ta bort arbetstillfällen, det kan ju låta tråkigt om man beskriver det så, om man tänker att folk blir arbetslösa. Samtidigt är det ofta det man kallar för effektivisering, att färre personer kan göra samma sak. Kan inte det vara bra med effektivisering?
Det kan det säkert vara, men jag tror hela samhället har ett jättebekymmer nu med AI, som ju kan ta bort tusentals arbeten. Och det här måste samhället ta tag i. AI kan, om det försvinner massa arbeten genom, då måste man ju kanske införa en AI-skatt eller AI-moms eller något sånt där. Men frågan är stor, menar jag, för hela västvärlden. Mm. Det går inte. Och det finns en fokus på pris bara. Även inom industrin då, så om man flyttar en produktion från svensk fabrik till Kina till exempel, den som gör det får ofta ett karriärslyft och bonus. Så att ta bort arbeten och få fabriker att stänga i Sverige, man ska inte bli gynnad av det. Det är min enkla budskap.
Ja, vi hade faktiskt en som ringde igår på ett liknande tema också, att man skulle försöka beskatta teknik på något sätt, så inte bara det är de som arbetar som beskattas. Frågan är hur ska man designa det där systemet då? Jag kan tänka mig att det kan bli svår avvägning när olika miljardärer ska jämföras. Har du bidragit till jobb eller har du inte det?
Nej, det tror inte jag är svårt att bedöma faktiskt. Men det är klart, hur man just gör sådana här system, det vet jag inte. Det är komplicerat, men det kan ju bli väldigt komplicerat i samhällen om man inte har några jobb kvar. Mm. Alltså, vi har ju 500 000 arbetslösa redan i Sverige. Och arbetslösheten tror jag är störst bland de som inte är särskilt högt utbildade. Och det är just de jobben som försvinner, till exempel genom Kivra. Och här måste man, jag menar att samhället måste agera, så enkelt är det.
Ja, och jag tänker att den där utvecklingen av ny teknik och AI, den kanske kommer fortsätta i alla fall, på gott och på ont, hur man nu ser det. Är du orolig för att vi står i en situation plötsligt när ingen har jobb och det bara finns AI och maskiner som sköter alltihop?
Mycket, mycket orolig. Så fort det handlar om administration så är ju AI, jag har själv använt AI lite grann, om man gör ett föredrag till exempel, det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Så att det är klart att det här kommer påverka arbetssituationmöjligheterna enormt. Att vara ung idag och välja sin framtid, det är inte lätt. Med just AI-spöket i bakgrunden.
Ja, just idag kommer ju faktiskt beskeden från högskola och universitet till alla som har sökt. Vad tänker du man ska satsa på om man ska kunna klara sig i det kommande samhället?
Jag tror på att man ska satsa på tillverkning eller Ja, tjänster som inte till exempel rörmokare, det är väldigt svårt att få in AI där, va? Det som exempel. Så att det, ja, man får nog tänka lite grann så, va? Var kan AI inte ta över?
Ja. Det låter klokt och låter som ett kul jobb också. Tack så mycket Roland för att du ringde.
Tack ska du ha.
Ja,
Hej då.
hej. Nu är det fredag vet ni och en värmebölja kommer dra in här i helgen om man får tro meteorologerna. Här i Malmö ska det bli 27 grader varmt. Och där kommer ju också frågan, hur mycket får man klä av sig egentligen? Får man gå med bar överkropp på stan? Ja, det där är en diskussion som hålls på just nu på vår Facebook-sida. Erik, han skriver så här, samhället idag, där är ena gänget som har på sig för mycket och andra gänget som har på sig för lite. Ja, det han beskriver då Erik, vad folk tycker. Och så säger han att tänk om folk bara kunde acceptera att alla inte går i samma kläder efter samma normer. Ja, men Sara, hon skriver, jag bor i Italien med varma temperaturer och vi damer, vi lyckas gå utan bar överkropp. Dessutom är det bästa sättet inte att gå med bar överkropp för att hålla värmen borta. Ja, vad tycker du? Ring gärna till 020 22 10 10 om hur du tycker att vi får gå klädda nu när värmen kommer. Ja, nu kan jag säga hej till dig Lars-Olof Karlsson i Västerås.
God morgon. Hej, hej.
Hej, vad vill du prata om?
Ja, som många andra så känner jag att våra politiker, oavsett vad de har för färg och så, jag kan ha svårt att identifiera mig med någon av dem, va?
Mhm.
Och därför kan jag inte heller rösta på dem. Det blir konstigt om man skulle göra det. Det de håller på med är ungefär att tala om hur dåliga de andra är, va?
Ja.
Det är det de sysslar med, va?
Har du alltid upplevt det på det sättet?
Ja, i stort sett har jag gjort det hela livet. Men de sista kanske 10 åren, så man kan ju rösta, men då röstar jag blankt istället.
Som
ett misstroende. Misstroendevotum helt enkelt.
Vad betyder en blank röst för dig?
Ja, det betyder, ja, för mig är det att jag kan inte gå och rösta på några jag inte känner någon, jag inte kan identifiera mig med, va?
Mm.
Jag kan ju inte det, och då kan jag inte rösta på någon. Mm. Jag kan inte bara gå och rösta bara för att jag ska rösta, man säger så.
Nej, men
du
tycker ändå det är viktigt att gå och rösta och lägga den där blankrösten. Varför gör du det?
Ja, för är det flera som kommer upp och röstar blankt och visar någonting, då blir ju valet mindre och mindre legitimt. Va? Mm.
Ja, men visst.
Det blir ju så, va?
Ja, men hörru du, vad skulle krävas av en politiker för att du skulle kunna känna att det här är en person du vill rösta på?
Det skulle det vara, om man tänker de gamla politikerna som ofta hade en yrke i bakgrunden, om man tänker Stränge och sådana här, och Torsten Nilsson och de här Värmer. De hade ju ofta haft vanliga kroppsarbetare, va?
Mm.
De hade ju det grunden. Och idag tror jag inte det är många som har något annat yrke överhuvudtaget, va?
Ja, jag försöker tänka här, jag kommer inte just på, men det finns säkert, det finns säkert.
Ja, men inte på samma sätt, utan ofta. Det är ju mera, det är mer att det blir en karriärsgrej, va? Man går ifrån ungdomsförbund och så vidare.
Ja, men precis. Vad bidrar det med, tänker du, om man har haft ett annat jobb innan man blir politiker?
Ja, man har varit med om något annat, va? Om man jobbar på, som jag jobbar inom industri och allt, jag är så pass gammal, så jag jobbar 65 redan, så att... Så jag jobbar inom industri, men jag jobbar också inom vården, så jag vet ju vad det är att jobba där, va?
Mm.
Med äldre, akutvård och har jobbat intensivvård, äldre och psykvård och alltihopa. Va?
Mm.
Och då har man någonting att bidra med. Va? De som jobbar i området, de ska ju få mer att säga till om, det är det jag menar.
Ja, men...
Man måste fråga dem helt enkelt vad de tycker och inte komma med egna, för man går ut och frågar dem, vad tycker ni?
Mm. Just det, men om man själv då har arbetat med något annat, då bottnar man i det, då har man andra erfarenheter med sig.
Jag till exempel har jobbat inom industri och sjön och hamn, och jag jobbar med all sorts jobb som finns i stort sett, för jag jobbar så länge, va?
Mm.
På den tiden jag började jobba då, 1965, det var ju bara, fanns ju mycket jobb som helst. Man kunde ju få hur mycket jobb som helst. Det var ju bara söka, man fick jobb och bostäder och allting. Va?
Mm. Ja.
Det var ju helt annorlunda då.
Ja, nej, men vi får se fler sådana politiker i framtiden helt enkelt. Tack.
Jag har svårt att identifiera mig med de här till exempel, det har jag. Ja, men... Jag känner mig inte hemma, men jag är inte en av dem, om man säger så. Va?
Ja. Jag förstår, tack.
Du förstår vad jag menar.
Jag förstår vad du menar. Tack för dina tankar, Lars-Olof.
Ja, ja, och tack ska du ha.
Och ha det fint, tack. Hej.
Detsamma, tack, hej, hej, hej. Ja.
Vi hörde alldeles nyss hur Mona Wilhelmsson ringde in och pratade om riskerna med kärnkraft. Vi får reaktioner på mejl på det här. Anna håller med. Det finns inga täta berg. Det radioaktiva kommer att läcka ut i grundvattnet. Kapslarna kommer att ärja, skriver hon. Ja, det här är ju alltså grejer som ska ligga i slutförvar under lång, lång tid. Anders skriver, slutförvaret är fullständigt ofarligt. Ingen strålning kommer någonsin att skada någon människa. Betänk att plutonium strålar max 5 cm och ligger 500 meter under jorden. Ja, vad tänker du om regeringens besked här nu om att satsa mer pengar på att få stöd till kärnkraft, ny kärnkraft? Ring 020 22 10 10. Nu har vi med oss Kerstin Andersson i Kista. Hej på dig.
Hejsan. Det här är så illa har varit nu. Du vet att vi har ju haft på dator alla delar. Men vi äldre, som jag är 83 år och min man är 85. Och han har haft det flera år nu som vi skickade hit och de trodde, och dit ja, en massa olika läkare med, ja, min man för...
du talar om läkare, är det själva journalerna du talar om?
Journalerna är borta.
Ja.
Och då fick jag reda på att journalerna var borta. Jag har ringt i olika myndigheter. Det har varit skrivet med liten text. Så till slut hittade jag vad det stod. För jag trodde att läkare, de berättar ju sanningen direkt. Mm. Så att jag trodde att det var okej, och då tog han den där medicinen. Och det var så illa så att vi fick åka till en massa olika läkare. Mm. Och fick ingen svarhet i vad det var. Mm. Om det var hjärtinfarkt grejer eller vad det var. Mm. Och jag tror att vi var säkert 10 gånger som vi kostade på resor.
Oj, men hur kan du beskriva...
Och fick ingen ordning på det här. Och fortfarande är det inte, över nästan 2 år så är det fortfarande illa i hans ben, som det är fortfarande svullet. Uh-huh. För att han fick fel medicin.
Det låter ju inget roligt det här.
Och journalen är borta.
Kan du beskriva hur var det förut när du tyckte att det fungerade?
Ja, då var det normalt.
Hur var det då?
Då var det helt att vi hade journalerna och de läste allt, och det var läkare kunde man lita på till 100%.
Ja, så förut var det alltså
gånger som man sa ifrån.
Då var det skrivna journaler på papper som satt i en pärm, ja. Och så kunde du gå till läkaren och titta på dem. Var det?
Ja.
Ja. Nu ska ju alla journalerna finnas på 1177 på nätet. Har du varit inne där och tittat?
Ja, men då är vi äldre. Många av oss är inte kunniga på dator.
Mm.
Nej. Och därför hamnar vi illa ut också.
Om du går till läkare...
Jag vill säga bara hur man kan avhjälpa det här.
Mm.
På ett enkelt sätt.
Ja.
Så att man ska slippa, så att andra människor inte ska behöva ha samma elände som min man har fortfarande.
Mm.
Och vi var... Och det här vill jag att man, när man får ett recept, särskilt äldre, så ska man begära att få en kopia av det innan man löser ut den medicinen.
Mm.
För det är apoteken skyldiga till att ge åt oss.
Mm.
Och i och med att de är skyldiga att ge oss det, ska det vara liksom... Så kan man gå, om man vet att det är okej, att de här sjukdomarna har jag haft.
Mm.
Så att då ska jag inte ha det här. För det visar sig på det här när jag läste min mans, att allergiker skulle inte ha den där medicinen. Och ja. Han hade varit väldigt allergiker från barnsben.
Jag förstår.
Och det här är just då så ska man läsa och så kan man veta och följa med.
Mm. Men det var ju ett bra tips att gå till apoteket och be dem att skriva ut det på papper.
Ja,
ja.
Och så ska man ta och säga, nu har jag pratat med 1177 då också, eller var det rätt nummer, jag är inte så säker.
Ja, det stämmer.
Och då har jag sagt, berätta för dem om det här, och det finns en en massa sjukvårdspersonal som inte vet någonting om det här. Att journalerna är borta för oss äldre.
Ja, jag förstår, jag förstår.
Och det här måste informeras också till all sjukvårdspersonal.
Mm. Ja.
Hur det här är med datorn och hur olika grejer är.
Mm. Jag förstår. Du kanske också kan få hjälp från en läkare om du ber dem att skriva ut. Har du provat det?
Hörde du, när jag var där på det här...
Vårdcentralen.
Kista vårdcentral har jag varit. Och de har skött sig bra för jämnan. Mm. Och här skrev jag, men nu är jag tyvärr inte den läkaren kvar. Så han stoppade i Kista.
Mm.
Den medicinen.
Ja,
men det finns ju andra mediciner också.
Ja. Ja, det kan ju bli krångligt som du säger när man inte är hemma på nätet och försöka få hjälp då på papper. Men bra tips i alla fall att gå till apoteket som du sa att de kan hjälpa till.
Ringa dem och be att jag ska få det hem. Ja. Och man kan få det som brev hem också.
Ja. Tack för det tipset, Kerstin. Tack för att du ringde.
För jag ville att vi ska ha det bra allihop.
Ja.
Men får jag sluta med en sång som jag själv har skrivit?
Ja, en kort sång får du gärna sjunga.
Ja, en kort sång. Jag önskar att alla ska ha det bra och inget krig ska vi ha. Nej, fred på jorden ska vi ha varje dag och vi ska...
Tack så jättemycket, Kerstin. Det var fint att få en liten sång här på fredagen också. Ring P1, programmet. Vi pratade kärnkraft alldeles nyss och nu har vi med oss vi får en replik här. Mona ringde in och talade om riskerna med kärnkraft. Tore Nilsson i Västerås, vad säger du?
Jo, ni öppnade i dagens program och talade om hur farlig kärnkraft är. Och det är ju rätt, kärnkraft är farligt. Men allting som människan sysslar med är ju farligt. Så att man måste liksom gradera då farligheten. Och om man tittar på statistiken så hundar är ju mycket farligare än kärnkraftverk.
Hundar är farligare än kärnkraftverk? Hur menar du då?
Ja, om du tittar på olycksstatistiken. Mm. Folk har ju liksom blivit ihjälbitna av hundar och de biter ihjäl andra hundar och det ena och det tredje. Jag är själv mycket mer rädd för att möta en, inte de där snälla mopsarna som måste ha i knät, men de där orrande hundarna som man kan möta ibland. Jag är mycket mer rädd för dem än för ett kärnkraftverk.
Ja, jag förstår.
Ett svenskt kärnkraftverk kan man säga.
Ja, vi har inte haft något haveri i något svenskt kärnkraftverk, så att de är ju väldigt ofarliga tills någonting händer.
Jag har ju haft ett svårt haveri i Barsebäck som ju politikerna stängde av. Barsebäck producerade ström för 7 öre kilowattimman. 24-7, 11 månader om året. Det var ett svårt haveri då man stängde Barsebäcksverket.
Ja, du tänker på det sättet.
Det var enda stora kraftproducent som finns i Sydsverige. Och det kan man ju liksom mäta på priserna på.
Men vad jag menar är, alltså så länge ett kärnkraftverk fungerar som det ska så är det ju helt ofarligt. Men när någonting väl händer, då kan det ju bli väldigt allvarligt.
Det är ofarligt då det havererar. Men i Harrisburg hände ju ingenting. Det var total haveri med härdsmälta etc. Men påverkan på omgivningen låg ju inom gränserna för de uppställda gränsvärdena.
Men jag tänker på Tjernobyl till exempel.
Men det är en helt annan typ av kärnkraftverk. Det är fullständigt ointressant.
Men
det är liksom en rysk reaktorkonstruktion som ursprungligen är byggd för att tillverka vapen material.
Ja.
Och därför är den konstruerad på ett ganska speciellt sätt som absolut inte borde förekomma i civil kärnkraft. Ja. Och därför är det ganska anmärkningsvärt att ingen person, Johansson, lade ner flera hundra miljoner kronor på att hålla igång Ignalinaverket i Litauen. Mm. Samtidigt som man stängde Barsebäcksverket.
Men det låter ändå som att du håller med om att det finns risker med kärnkraft, men att du tycker de är ändå så pass små så att vi inte behöver oroa oss så mycket för dem.
Riskerna med svenska kärnkraftverk är ungefär i samma storleksordning som risken att kollidera med en vad heter den, asteroid heter det, uh-huh. Som ju inträffade för, vad var det, 65 miljoner år sedan då dinosaurierna dog ut.
Uh-huh.
Det är ungefär den nivå på risk.
Ja, jag är inte säker på att strålsäkerhetsmyndigheten skulle hålla med om just den jämförelsen.
Det är de som accepterar 10 upp till minus 7.
Ja, ja. Det är i alla fall väldigt säker. Den är väldigt säker i alla fall. Det, så får man ju.
Ja, jag menar, jag förstår att journalister gärna vill ha igång en kärnkraftdebatt och nu i valtider. Ja. Men det är liksom misslyckat.
Ja. Ja, vad tänker du själv? Vill du se mer kärnkraft? Vad är din vision för kärnkraften?
Ja, alltså det bästa vi kunde göra här i landet är att bygga en identisk kopia av Oskarshamn 3 nere i Barsebäck.
Mm.
Där finns liksom, det finns ju så dåligt med effekt nere i Skåne så att de färgerna anländer till Trelleborg. Så måste de ligga med motorerna igång för att alltså hjälpkraft till färjan. Man behöver liksom hjälpkraft för att för ventilation och för belysning och för ramper som ska upp och ner, etc. Och då hade man ju tänkt att man skulle dra en kabel till land och ta elström från land, men nej, det går inte. Det tål inte än. Det tål inte effekten.
Ja, men vi får se. Det verkar som att du har vind i seglen i politiken, för kärnkraften är populär, så vem vet, det kanske står ett nytt Forsmark där så småningom.
Ja.
Ja. Ja, tack för att du ringde, Tore.
Okay. Ja, okay. Ja,
ha det fint. Hej. Jag tror vi hinner med ett sista samtal också, och då säger jag hej till dig, Mikael Nordlander i Falun.
Hej.
Hej, vad vill du prata om?
Jo, som du har nämnt så kom ju idag ett antagningsbesked för de som sökte utbildningar vid högskolor och universitet.
Ja, men det stämmer.
Och det är färre utbildningsplatser, så högskoleväsendet krymper. Och det är en del av en långsiktig trend. Både i Sverige och i Europa så krymper högskoleväsendet. Inte så konstigt med tanke på att demografi förändras. Det är färre ungdomar som behöver utbildning.
Mm.
Men det finns en konsekvens av det som man inte har diskuterat så mycket. Det innebär ju också att de som undervisar studenter blir färre. Och det är människor som inte bara undervisar, de också forskar.
Mm.
All undervisande personal måste också forska. Och när vi säger forskning så tänker många på Nobelmiddagar, studier som får internationellt genomslag. Mm. Men majoriteten av forskning, det är ju praktiknära, tillämpad forskning.
Mm.
Där man stöttar svenska företag, kommuner, regioner i utveckling och effektivisering. Och krymper den biten med 3%. Så får det ganska allvarliga konsekvenser. Det påverkar tillväxten, det påverkar samhällsutvecklingen och i slutändan välfärden. Och det har ju inte hört diskuteras, och jag har inte hört några tankar om hur man ska kompensera för det.
Nej.
Visst, vi behöver utbilda färre studenter, men mindre praktiknära forskning kan få väldigt ödesdigra konsekvenser.
Nej, det har inte jag heller hört någon diskussion om. Intressant. Jag tänker, det är ju inte nödvändigtvis så att vi får färre forskare om det blir färre studenter. De flesta studenter blir ju inte forskare så småningom, utan de kanske utbildar sig till något annat yrke. Men nej,
det handlar inte om studenter. Det handlar om de som utbildar studenter.
Ja.
Färre studenter innebär färre universitetslärare. Mm. Och det är de som bedriver den här praktiknära forskningen.
Du tänker så.
Det I sin tjänst har man 60% undervisning, 30% forskning, 10% kompetensutveckling. Mm. Det är ganska normalt.
Just det,
är den delen som minskar.
Ja. Men vad tänker du att vi skulle göra åt risken då, eventuellt att det blir färre forskare på grund av det här?
Jo, att det behövs riktade medel från regeringen så att den delen av forskningen inte krymper. Att man ger till universitet och högskolor specifika medel för att kunna fortsätta bedriva den här tillämpade forskning som är av betydelse för lokala, regionala aktörer.
Mm.
Kommuner behöver utveckla sig, regioner behöver utveckla sig, företag behöver utveckla sig.
Ett konkret förslag, tack för det, och nu får det bli det sista, för att nu börjar programmet ta slut. Tack Mikael Nordlander i Falun. Och tack ni som lyssnat på Ring P1. Jag heter Jack Lans. Hans Helén var producent. Marie Schnell, digital redaktör. Tekniker var Agaton Edström. Ring P1 är tillbaka igen nästa vecka.